Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkomna till podden Sjuka Fakta. Det här blir ett litet pålägg innan avsnittet sätter igång med en presentation av dagens gäst som är ingen mindre än Helena Kopp-Kallner. Hon är överläkare i gynekologi och obstetrik. Hon sitter i styrelsen för SFOG som står för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, som en specialistförening för gynekologer och obstetriker i Sverige. Och hon är styrelsemedlem i European Society of Contraception and Reproductive Health, som är den organisation som har till uppgift att förbättra och sprida kunskap om abort, sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmetoder och reproduktiv hälsa i Europa. Hon är av många specialister på området ansedd ledande, inte bara i Sverige utan även i Europa. Förutom Helenas forskning samarbetar hon med många företag och föreläser på både vårdutbildningar och för företag runt om i landet. För fullständig jävsdeklaration med namn på företag hon jobbar med hänvisas till Instakontot Sjuka Fakta Podcast. Hon låter dock hälsa att hon arbetar med alla företag som är aktiva inom kvinnohälsa och som visar intresse för att förbättra den. Hennes enda önskan är att det fanns ännu fler.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Och välkomna till podden Sjuka Fakta. Idag ska vi behandla ett ämne som det kretsar en hel del tankar och föreställningar kring. Det har beskrivits som ett verktyg i kampen mot fattigdom och framförallt i kampen mot jämställdhet. Och det är inget annat än preventivmedel.
För jämställdhet,
kanske inte emot, sant. Kampen för jämställdhet. Och den ska hjälpa oss med detta ingen mindre än Queen av preventivmedel, Helena Kopp-Kallner.
Mm.
Välkommen hit.
Ja, tack. Titel.
Kul titel. Du är specialist i gynekologi och obstetrik,
ja.
Och jobbar på Danderyds sjukhus och jobbar med kvinnokroppen till vardags, men du har också sen nischat dig lite mer på preventivmedel.
Ja.
Hur kommer det sig att du valde just den inriktningen?
Det började med att jag var med i ett projekt redan när jag höll på att bli specialist som handlade om att vi ville öka mängden medicinska aborter istället för att göra så många kirurgiska, skulle vi göra medicinska aborter istället. Och då håller man på med aborter, så håller man på med oönskade graviditeter. Och håller man på med oönskade graviditeter, då är det ganska naturligt att man kommer in på hur man förebygger dem. Och det gör man ju genom att använda preventivmetoder. Det naturliga för en kvinna är ju annars att bli gravid väldigt, väldigt många gånger under sitt liv. Ungefär en gång per år kan man nästan säga att man blir gravid. Så att då så vart det naturligt att min forskning sen mera kom att handla om preventivmedel och hur man förebygger oönskad graviditet.
Mm-hmm. En gång per år?
Ja, det är ju så. Alltså, om man inte använder någon preventivmetod alls och inte gör någonting för att skydda sig och har normal mängd samlag, heterosexuellt ska tilläggas, då har man alltså 85% risk eller chans beroende på hur man ser det att uppleva en graviditet. Och förr i tiden så var ju det bästa sättet att få färre barn, det var ju att amma sina barn under lång tid. Det har mänskligheten alltid haft koll på. Men även så blev det ungefär en graviditet i sådana fall, kanske varannat år då. Så det är ju det som är det naturliga från det att man börjar ha samlag till dess att man slutade menstruera. Så ungefär 15-20 graviditeter och man föder 10-12 barn.
Det blir väldigt många barn.
Ja,
ja.
Och det var så det såg ut i Sverige för inte så länge sedan.
Ja. När började man använda preventivmedel?
Det har man ju gjort sedan urminnes tider, redan liksom i så här faraoniska skrifter så kan man ju se att man hade liksom idéer om hur man skulle sätta in granatäpplen, liksom skära och skala ur och granatäppelsaft och trycka upp då som en form av pessar. Så det har man haft koll på ganska länge, att liksom att försöka förhindra att spermierna kommer in, det funkar rätt så bra.
Så det har man haft koll på i alla fall.
Avbrutet samlag har man också haft ganska bra koll på, och sen olika former av vaginalsköljningar.
För vi ska prata om preventivmedel idag, och det kan man kortfattat beskriva hur då?
Jag skulle vilja kalla det för preventivmetoder, för att preventivmetoder innefattar allting man gör för att försöka att inte bli gravid. Medan preventivmedel är mer någonting som man liksom tillför kroppen för att inte bli gravid. Och i vårt liksom moderna samhälle så blir det mer kanske kopparspiral och olika former av hormoner då. Medan vi har ju mängder med andra former av preventivmetoder. Så preventivmetoder är mer ett samlingsgrepp, och preventivmedel är liksom en liten subgrupp kan man säga.
Okej. Jag förstår. Då blir min nästa fråga lite med en twist. För jag tänkte fråga dig, man vet att det finns massa preventivmedel av olika slag. De flesta vet det. Men vad är det som skulle motivera att man använder det? Varför vill man använda preventivmedel?
Det är ju mycket därför att just preventivmedlen, och framförallt hormonella då, kopparspiraler som jag sa, de är ju mer effektiva. Allihopa. Alltid. Än de traditionella metoderna. Och dessutom så är de mer lättanvända, det vill säga de är mer förlåtande. De tillåter en högre grad av mänsklighet, att man glömmer, jämfört med då traditionella metoder som liksom avbrutet samlar. Missar man en gång, det säger ju sig självt liksom hur det kan gå då. Och samma sak med att liksom hålla koll på menscykeln och så vidare. Att det är svårare och kräver mer av den som använder den formen av metod. Sedan är det också så att de hormonella metoderna har många positiva hälsoeffekter för kvinnor som använder dem i form av mindre mensvärk, mindre mensblödning, de skyddar mot endometrios, de kan skydda mot menstruella störningar som till exempel PMS eller PMDD som är en väldigt allvarlig form, och så skydda mot cystor. Hormonella preventivmedel har många positiva hälsoeffekter och skyddar också mot, det är liksom mer kortsiktigt om jag sa nu, mer långsiktigt skyddar de också mot flera olika cancer. Så att ja, det där är en balansgång hela tiden med liksom det som är positivt och det som är risker. Det är ju så att hormonella preventivmedel, framförallt då de som innehåller östrogen, har ju också en risk egentligen, och det är att man kan få blodpropp av dem.
Och inför de här avsnitten så läser man rätt mycket på olika sidor. Och då är det ju ganska många, eller finns det ganska stark opinion som är emot hormoner.
Just det.
Vad är din åsikt om det?
Jag tycker det är nonsens. Därför att det finns inget sätt att tillföra mer hormoner till kroppen än att just bli gravid. Då uppnår man ju hormonnivåer som vi aldrig uppnår i våra hormonella preventivmedel. Och dessutom vet vi då att den naturliga menscykeln ger en ökad risk för cancer, en ökad risk för endometrios och så vidare. Så att jag tycker att det där är nonsens. Jag tycker att det är dålig stil helt enkelt att spela på människors liksom rädsla för att propagera för någonting som egentligen inte handlar om vetenskap, utan det är mera åsikter. Man av en princip så tycker man inte om det här. Och så spelar man på rädsla för att föra ut den åsikten. Och det är ju det vi har att kämpa emot hela tiden. Liksom, att försöka förklara hur det verkligen ligger till. Så att kvinnan kan göra ett informerat, fatta ett informerat beslut när det gäller för- och nackdelar för just henne. Sen är det ju så att hormonella preventivmedel då, precis som precis som kvinnans naturliga menscykel, då tillför man ju ofta ett gulkroppshormon. Och gulkroppshormon är inte särskilt snällt mot kvinnors hjärnor, och det är därför vi också har PMS och vi har PMDD.
Mm.
Vissa kvinnor kan vi då hjälpa, men andra kvinnor när de börjar använda hormonella preventivmedel, då blir de liksom häxor då.
Mm.
Och får liksom som PMS hela tiden. Och det är ju de, och det är ett väldigt, väldigt litet fåtal kvinnor som får det så. Men det är ju väldigt mycket de som hörs i debatten. Och det verkar vara väldigt svårt då för den här gruppen kvinnor att acceptera att det är de som är annorlunda. Och den stora normen, det är att inte få det på det viset. För de hörs väldigt mycket och de för ut och de liksom lurar kvinnor att tro att så här kommer det att bli för mig också. Medan det i själva verket blir så för en väldigt liten del av kvinnorna. Så att jag skulle ju vilja att de kvinnor som verkligen mår bra på sina preventivmedel och tycker att preventivmedel har hjälpt dem till ett bättre liv. Man får de barn man önskar men inte fler. Man blir gravid de gånger man önskar men kanske inte så många fler.
Mm.
Man mår bra, man blir av med sin PMS, man blir av med sin mensvärk, man slipper blöda så himla mycket. Jag skulle vilja att de tog över alla de här sociala medierna och visade hur många fler de är än de här andra då som...
Just
som
det.
Hörs och syns väldigt mycket.
Just det. Och som kanske är en minoritet egentligen.
Ja, det som är en minoritet. Ja. Vi vet att de är en minoritet. Mm.
Bra motivering till att använda preventivmedel, hormonella. Och då finns det ju också, för du nämnde ju lite i förbifarten där, kopparspiral.
Ja.
Det är ju ett icke-hormonellt preventivmedel.
Just det.
Och varför skulle man överhuvudtaget överväga det då efter din fina utläggning här om varför man ska ha hormoner?
Nej, men därför att till exempel kvinnor som har haft bröstcancer tidigare, som är hormonberoende, de ska ju inte använda hormonella preventivmedel.
Nej.
Det finns en liten, liten grupp kvinnor som är så pass hormonkänsliga, alltså då pratar vi liksom en på flera tusen, men man tänker flera miljoner kvinnor ska använda preventivmedel, så blir det ändå några som i slutändan inte tål ens en hormonspiral. Och då finns kopparspiralen för dem. Så att jag tycker att kopparspiralen är ett väldigt bra alternativ. Och sen ska man inte sticka under stol med heller att det kan vara en kostnadsfråga. Kopparspiralen är ju otroligt mycket billigare och används därför i stora delar av världen i första hand, just därför att den är så billig att producera och kan också sitta in under lång tid. Så att jag tycker att kopparspiralen är ett bra alternativ för de kvinnor som kan använda den. Sen är det ju så att kopparspiralen ger ju alltid rikligare blödningar och kan också ge mera mensvärk då. Och det är ju någonting som man måste informera kvinnorna om innan.
Så att de vet vad de ger sig in på.
Exakt.
Jag har några föreställningar om spiraler som jag tänkte lyfta lite snabbt med dig innan vi går vidare till nästa preventivmetod. Kopparspiral gör mycket mer ont än hormonspiral. Ja eller nej?
Kopparspiral gör ju inte mer ont att sätta in. Det brukar inte vara någon större skillnad. Däremot så är det ju så att kopparspiralen ger en rikligare mens och kan också ge en rikligare mensvärk. Och det är därför att en del av verkningsmekanismen är att ge en inflammation. Då kan man tycka så här, oj, inflammation, det låter farligt, det ger säkert cancer. Men så är det verkligen inte, utan man har visat tvärtom att den här inflammationen leder till mindre cancer i livmodern faktiskt. Men däremot så ger den då lite ökad mängd blödning och lite mängd mer mensvärk. Så här är ingen bra metod för de som redan blöder mycket eller har mycket mensvärk.
Nej, det besvarar min nästa. Man blöder inte alls. Alternativt finns det de som säger att man blöder mycket mer när man använder spiralen när man inte använder spiral alls.
Det beror helt på vilken typ av spiral.
Mm.
Kopparspiralen leder då till en ökad blödning. Mm. Ungefär mellan 40-75% brukar man säga. Mer blödning. Så det betyder ju att man ska blöda ganska lite från början för att den ska fungera bra för en. Medans hormonspiralen är ju precis tvärtom. De minskar ju blödningen drastiskt. Det är ju vår mest effektiva medicinska metod för att minska mängden menstruationsblödning. Och den största hormonspiralen minskar ju mängden menstruationsblödning med upp till 90%. Och ungefär 50% av kvinnorna som man sätter in dem på upplever ju att de inte har någon mens alls när de använder den. Sedan är det ju dosberoende då, så att ju mindre, sen finns det två andra hormonspiraler med mindre dos. Ju mindre dos det är, desto mindre uttalade blir de här effekterna.
Mm. Mm.
Så att man blöder mer med den minsta, men fortfarande mycket mindre än om man inte skulle ha någon alls. Alla hormonspiralerna minskar mensvärk. Det är vår mest effektiva metod för att minska mensvärk.
Tack. Du kan bara använda spiral om du har fött barn.
Absolut inte. Alla kan använda spiral.
Man ökar risken för utomkvedshavandeskap, alltså att graviditeten växer utanför livmodern. om man använder spiral?
Nej, man minskar den risken kraftigt. Däremot, av de få graviditeter som uppstår trots att man använder en spiral, så är det fler proportionellt sett som är utomkvedshavandeskap. Det här är ett pedagogiskt bekymmer. Men man säger att man liksom, om 100 människor, eller vi kan ta 1000 faktiskt, för så effektiva är ju spiralerna. Om 1000 kvinnor under ett år inte skulle använda något preventivmedel alls, då skulle 20-30 av dem få ett utomkvedshavandeskap. Medan om 1000 kvinnor använder en hormonspiral, då skulle 2 av dem bli gravida och 1 av dem skulle få ett utomkvedshavandeskap. Så risken minskar kraftigt.
Så då är ju det här uppenbarligen inte sant då, den föreställningen. Men man skulle kunna tänka sig att det kanske kommer av en missuppfattning av data.
Det är en missuppfattning, ja. Därför att de kvinnor då som ändå blir gravida, där är det ganska många som får ett utomkvedshavandeskap då, 50% kan man säga.
Ja. Men det är så många, många färre.
Ja, men det är så många, många färre. Men sen kan man ju då jämföra med till exempel om man skulle använda andra preventivmetoder, som till exempel p-staven. Mm. Där är risken för utomkvedshavandeskap och graviditet i princip 0. Så det är ju vår mest effektiva metod mot utomkvedshavandeskap. Men det är absolut så att har man haft ett utomkvedshavandeskap tidigare, då kan man absolut använda en hormonspiral till exempel.
Okej. Och man riskerar att minska sina chanser att kunna bli gravid i framtiden med spiral, för att spiralen växer in i livmoderväggen och skadar den.
Nej, det är helt fel.
Kort och gott,
den
ni.
Den myten avlivar vi.
Ja, den avlivar vi direkt.
Mm.
Då kommer vi in lite kort på en ganska stor grupp preventivmedel som är p-piller.
Mm.
Och där har jag också förstått att det finns lite olika sorter och framförallt väldigt många föreställningar som ibland går emot varandra.
Mm.
Och bara att vi ska försöka reda ut vad det är och hur det faktiskt ligger till.
Mm. Vi kan försöka.
P-piller är olika. På vilket sätt kan de vara olika?
Det finns 2 sätt som de kan vara olika på. Eller egentligen 3 kanske. Det ena är då dosen östrogen som de innehåller och vilket östrogen de innehåller. Det är det ena. Sen innehåller olika p-pillersorter olika typer av gulkroppshormon. Och de har olika egenskaper.
Mm.
Och det gör att de här p-pillerna fungerar lite olika och ja, man kan dra nytta av dem på olika sätt. Men sedan också det som påverkar, det är hur man tar sina p-piller. Vilken regim man använder, som vi kallar det för. Alltså hur många dagar man käkar och hur många uppehåll man gör och hur många dagars uppehåll man gör och så. Så det är 3 olika sätt som de är olika på.
Mm. Mm. Och det här med att man ska, då kan vi komma direkt in på de här olika föreställningarna som går att hitta, oavsett om de är sanna eller inte. Men det här med uppehåll är du inne på.
Mm.
Där vissa hävdar att man absolut ska göra uppehåll.
Ja.
Och därigenom ofta också blöda. Och vissa hävdar att man absolut inte ska göra uppehåll.
Ja. Och då är det så att forskningen visar nu att det är bättre för kvinnorna att de inte gör uppehåll. Mm. Och det är därför att kvinnorna mår bättre. Det blir mindre svängningar i hormonerna. Och då mår man bättre av att det blir mer stabilt. Så att det har man visat tydligt, att man får då mindre så här PMS, mindre bröstspänningar och massa olika liksom både fysiska och psykiska symptom som blir bättre om man inte gör uppehåll. Så att det är nog klarlagt där. Och sedan är det ju då också så att det blir mer effektivt med p-pillerna om man äter dem varje dag. Och det är därför att om man ska göra då det här 7 dagars uppehållet som man gjorde förr i tiden, då fanns det ju en risk att man liksom glömde att starta igen eller att uppehållet blev för långt då. Och då kan man alltså få en ägglossning och så har man en risk för graviditet. Om man aldrig gör uppehåll och så glömmer man ett piller, då spelar ju det ingen roll. Då har man gjort 1 dags uppehåll och vi vet att man kan göra 7. Så därför är det jättebra att äta ihop sina kartor, därför att det tillåter en återigen att vara mer mänsklig. Det är mer förlåtande mot mänskligheten.
Mm.
Och hjälper kvinnan att uppnå sitt mål bättre. Att hon inte blir gravid. Så det här är verkligen någonting som vi uppmanar nu. Man ska käka ihop sina p-pillerkartor. Och sedan ska man aldrig göra 7 dagars uppehåll. Utan man ska istället göra 4 dagars uppehåll. För 7 dagar är för långt. En del kvinnor får ägglossning då. Så att 4 dagar har vi nu gått ner till. Och det har visat att det verkar vara det optimala. Att man äter tills man får en blödning. Då gör man 4 dagars uppehåll. Får man ingen blödning, då är man liksom the luckiest girl. då behöver man aldrig blöda. Liksom. Det är underbart. Men de flesta kan liksom käka ihop sina kartor någonstans mellan sex veckor och 3 månader ungefär. Och sen kommer ofta en blödning. Mm. Och då får man göra uppehållet då i 4 dagar.
Mm.
Så då glesar man åtminstone ut det här.
Just det. Och för den som inte är så medicinskt insatt, finns det liksom en fara i att inte blöda?
Nej, det finns absolut ingen fara i att inte blöda. Det är bara bra. Mm. Blödning är inte bra för kvinnor.
Nej, men
det finns ingen medicinsk fördel med att blöda överhuvudtaget.
Nej, och då finns det ju de som hävdar, vill jag nog ändå påstå, att men det är ju naturligt att man blöder.
Ja, men det är inte så himla naturligt. Därför att det naturliga är att vara gravid. Och det ska man vara 20 gånger under sitt liv. Sen är det ju så att många förväxlar också det här med att man äter p-piller och inte behöver blöda med att man... Om man inte äter p-piller, att man inte blöder, då kommer doktorn säga att du måste blöda, säger de då. Och så får man p-piller.
Ja.
Men det är en annan sak, därför att har man då en menstruationsrubbning som gör att man inte blöder, då producerar kroppen hela tiden östrogen. Östrogen, 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 östrogen. Och det gör att slemhinnan bygger på sig och man får en ökad risk för cancer.
Mm.
Och det man gör då, det är ju att man ger just det här gulkroppshormonet som motverkar cancer för att ge den här kvinnan en blödning. Men med p-piller, då tar du ju gulkroppshormon varje dag. Så du har det här skyddet mot cancer varje dag. Och det är ju det som gör just att hormonella preventivmedel, de ger ju ett skydd mot cancer i livmodern. Så om du väl har ditt gulkroppshormon, då behöver du aldrig blöda. Har du inget gulkroppshormon, då måste du blöda.
Då måste du blöda.
Eller skaffa ett gulkroppshormon.
Just det. Eller, precis. Eller skaffa ett.
Mm.
Vi har varit inne några gånger här nu på att om man glömmer, man kan vara mänsklig. Ja. Man glömmer ett piller.
Ja.
Ska man liksom ta 2 piller dagen efter för att liksom kompensera?
Nej, det räcker med 1 piller.
Ja.
Och äter du då ihop dina p-pillerkartor, då behöver du aldrig heller fundera på om du liksom ska skaffa akut p-piller eller någonting sånt. Glömmer du bara 1 piller, då är det fine. Glömmer du 2 piller, då är det också fine.
Mm.
Glömmer du 3, då är det fine. Glömmer du 4, då är det fine. Sen
börjar det bli
trassligt.
Ja. Är det farligt att ta 2?
Nej,
eller man ska aldrig tänka kanske man ska kompensera.
Det är inte farligt, men... ofta så leder ju det till blödningsrubbningar och såna där saker.
Man går upp i vikt av p-piller?
Det finns faktiskt inga studier som visar att man gör det. Men det är ju när man tittar på liksom ett stort studiematerial med flera 1000 kvinnor och så.
Mm.
Då kommer ju alltid i det studiematerialet finnas vissa kvinnor som har gått upp i vikt och vissa som inte har gått upp i vikt. Men det är ingen skillnad mellan kvinnorna som äter p-piller eller som inte gör det.
Nej.
Men det är klart att om man liksom ger p-piller till en kvinna och så har hon inte förändrat någonting i livet. Hon har haft samma partner innan som efter. Liksom bor på samma ställe, går på samma gym, ingenting har förändrats och så upplever hon en viktuppgång, då tycker jag ändå att man måste vara lyhörd. Därför att det är inte så att studier kan förklara allting hos den enskilda individen. Men däremot så är det ju så att p-piller har ju en jäkla utmaning, alltså där man ska börja med det då när man är 16 år gammal, ofta då 16-17 där, man börjar ha sex, man har en pojkvän, istället för att hänga ute med polarna så sitter man hemma med pojkvännen och käkar chips. Man slutar ofta med sina idrotter i den här åldern. Man blir mera stillasittande, skoldagarna blir längre. Man skaffar moppe istället för att cykla. Alltså allt det här sammantaget leder till att kvinnor ofta går just upp i vikt när de är mellan 16 och 20 år. Punkt slut. Och det sammanfaller med att man börjar äta p-piller. Så jag tycker p-piller har ju det är en tuff sits att vara p-piller. Och så ska man ju liksom hävda att du går upp i vikt på grund av annat och inte på grund av mig.
Ja.
Men så att jag tycker att när man bemöter det här liksom, att jag känner att jag har gått upp så mycket i vikt, då måste man också sätta sig ner och spalta upp vad har hänt sen du började med p-piller. Har du slutat sporta? Har du börjat sitta hemma och käka chips? Liksom? Mm. Är det kaffelatte? Har du skaffat moped istället för att cykla? Alltså, alla de här sakerna måste vi liksom ta upp. Därför att det är ju ofta de som är boven.
Så confounders.
Ja, verkligen.
Det tar vi ett annat avsnitt vad det är för något. Det ska vi inte prata om idag. Men det är svårare att bli gravid efter att man ätit p-piller en längre tid. Sant eller falskt?
Nej, det är falskt. Det finns vissa studier som visar att det kan vara så, men ofta är det då hos kvinnor som ändå har haft någon form av menstruationsrubbning innan. Och kanske har just fått p-piller för att de har haft en menstruationsrubbning innan.
Man kan bli deprimerad av p-piller, sant eller falskt?
Nej, det är sant. Och det är ju då framförallt de kvinnor då som har en väldigt, väldigt svår PMS innan. Det är inte så att det liksom är happy face liksom hela tiden. Man bor toppen, toppen fint och så börjar man med p-piller och blir deprimerad. Det i princip kan man säga att det existerar inte. Utan det är hos kvinnor som har någon form av depressionssjukdom innan. Eller som då har en allvarlig alltså premenstruell dysfori, alltså en allvarlig form av PMS som ligger i farozonen. Och då kan man säga att det är ju inte så att p-pillerna förvärrar grundsjukdomen, men det kan göra att när grundsjukdomen blossar upp. Mm. Som jag sa tidigare då, så om man har en PMDD, så här, premenstruell dysfori-syndrom, och så ger man p-piller, då kan man antingen bli frisk, men man kan också få PMDD varenda dag hela livet av sina p-piller. Och då upplever man ju att man har blivit deprimerad.
Ja, det låter inte jättekul.
Nej, men det är en väldigt, väldigt liten grupp kvinnor.
Ja.
Och när man ger p-piller till den gruppen kvinnor, då är det jätteviktigt att man verkligen bedriver en bra rådgivning. Och säger det att om du om 3 veckor upplever att du har PMS varenda eviga dag, då är inte det här rätt metod för dig. Sen är det så också att i många fall så får man liksom höra att bara, ja, så började jag med p-piller och sen blev jag deprimerad. Så, men när började jag med p-piller? Jag började för 3 år sedan. Och när blev du deprimerad? För ett halvår sedan. Nej, men alltså, så fungerar det ju inte. Det är ju inte så att det här är en biverkan som liksom plötsligt uppstår efter 3 år när du har ätit samma dos läkemedel. Att helt plötsligt ska uppträda liksom en ny biverkan efter flera års användning. Men ja, mänskligheten är sådan att vi vill gärna ha någonting att skylla på.
Mm.
Vi pekar på det. Det är det som är felet. Så kunna peka på det och kan man lätt fixa åtgärda. Och då blir det ofta så att man liksom skyller på p-pillerna. Men blir man deprimerad av sina p-piller, då blir man det efter 3 veckor att man har startat. Alltså.
Mm. Det kommer direkt.
Mm. Det gör faktiskt det. Precis som att den här PMSen kommer varje månad efter några dagar med gulkroppshormon. Då kommer det.
Ja.
Och det är samma sak med p-pillerna.
Ja. Mm. Du nämnde det förut och så tänker jag att då kommer vi in på det först nu. Men man har ökad risk för blodpropp med p-piller.
Ja, bara med de som innehåller östrogen då. Och den risken är ju oerhört liten. Den risken brukar man uppskatta till någonstans på mellan 2 och 12 kvinnor på 10 000 som använder p-piller under 1 år. Sen blir det ofta så att man liksom, alla kvinnor som får blodproppar äter p-piller, så skyller man på p-pillerna. Men det stämmer inte. Utan det är ju fortfarande så att p-pillerna innebär en riskökning. Men en del av de här kvinnorna som har p-piller och får en blodpropp, de skulle ju ha fått blodpropp ändå. Och det är faktiskt så att bara att vara kvinna gör att man har en ökad risk för blodpropp. Så att risken för blodpropp är försvinnande liten. Det är faktiskt en mycket högre risk att få en blodpropp om man är kraftigt överviktig än om man äter p-piller. Det är någonting som man kanske inte tänker på heller.
Nej.
Mm.
Och kanske ingenting som förmedlas så tydligt heller.
Nej.
Kanske inte. Nej, stackars p-piller. De får ta mycket skit,
ja,
känner jag.
Ja, så är det.
Och hur är det med 2 sådana här föreställningar kvar? Det ena är man får sämre sexlust med p-piller.
Ja, det har ju gjorts en bra studie på detta, skulle jag vilja påstå. Och då såg man att en del kvinnor fick lite sämre sexlust. Men när man liksom analyserade data så såg man, det här är också en pedagogisk utmaning skulle jag vilja säga, att man ser att kvinnorna har ju lika många tillfredsställande samlag trots att de upplever att de har en liten minskad lust. Och jag brukar liksom jämföra det här med liksom blodtrycksmedicin. Att liksom, om man har en blodtrycksmedicin som sänker blodtrycket lite granna, då är det fortfarande ingen bra blodtrycksmedicin. Och det är liksom samma sak här. Att om du sänker sexlusten lite granna, men det inte ger någon effekt, vad spelar det då för roll? Så att det här är också en liksom pedagogisk utmaning, tycker jag. Det är jättesvårt. Men studien kunde inte visa någon effekt på sexuell funktion.
Okej, så det är lite, den är lite, det går inte att säga helt säkert,
det är lite fishy, men det är klart att upplever man, det är samma sak där som det där med viktuppgången, att ha mig som en kvinna som har liksom samma partner, ingenting i livet är förändrat, och så börjar hon med p-piller och så kommer hon tillbaka efter en vecka och säger så här, jag känner ingenting, jag har ingen lust längre. Då måste man ju lyssna på det. Men det är extremt ovanligt, utan ofta tycker jag liksom att det här blir någon slags klagomål som kommer efter ganska lång tid på p-pillerna, och det blir liksom samma sak som det där med depressionen, att
Det är inte så att du käkar p-piller och sen efter 3 år så får du minskad sexlust.
Nej.
Utan den kommer snabbt efter liksom några veckors användning.
Mm. Det är en bra liksom grej att ta med sig, att om det är biverkningar överhuvudtaget med de här medlen, eller det som är
så
då
kommer
medel,
de relativt snabbt.
Så kommer de snabbt.
Ja. Inom dagar och veckor. Alltså inte inom månader.
Nej.
Nej.
Sista föreställningen om p-piller. Kvinnor över 35 kan inte använda p-piller.
Nej, det stämmer inte alls. Och det är väl framförallt då de här östrogeninnehållande p-pillerna som man tänker på, eftersom ålder också är en riskfaktor för blodpropp. Däremot så har vi i Sverige en stor barnmorskeförskrivning. Och då är det sagt att om man nyförskriver, alltså att om man ger ett p-piller för första gången någonsin till en kvinna som är över 35, då ska man vara försiktig, och är det över 40 år, då ska förskrivningen ske av en läkare. Och det är väl mera för att man ska kunna ta hänsyn då till alltså positiva hälsofaktorer och värdera dem mot riskerna. Och att läkare har en bättre utbildning just när det gäller riskvärdering. Så är det sagt. Men däremot att om man står på kombinerade p-piller, då kan man fortsätta med dem hela vägen till dess att man kommer, man vet ju inte när man kommer in i klimakteriet. Nej, det är alltid en liten avvägning. Man står ju på sina p-piller. Men då får man sluta med p-piller ungefär när man tror att man skulle komma in i klimakteriet. Ja. Det är oftast då vid 52-53 års ålder som man säger att nu är det dags att sluta.
Ja.
Och det är under förutsättning då att man har en normal vikt i förhållande till sin längd. Att man inte har några andra riskfaktorer för blodproppar. Och då kan man fortsätta hela vägen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska gå in på ett annat preventivmedel som är ganska, eller ja, jag vet inte om det går som metod kanske, men kondom.
Mm.
Kondom är ju rätt vanligt
och
väldigt livlig i de här diskussionerna.
Mm.
Och vad vill jag ha sagt med det? Jo, kondom...
99% av svenska kvinnor har någon gång haft sex med kondom. Så det är ganska vanligt.
Så det är ganska vanligt, ja.
Mm.
Och det är ju egentligen, alltså, det är en bit formad... Om man ska vara helt konkret, en bitformad gummi som träs på penis som fungerar som en vägg mot spermierna.
Det
är liksom den skyddande effekten.
Mm.
Jag vet inte varför jag tycker det var jobbigt att säga penis. Jag säger det för sällan, tror jag. Men är kondom då, eftersom det är ju en vägg, det är liksom ett fysiskt stopp. Är det liksom då det säkraste preventivmedlet?
Absolut inte. Och problemet är ju då att när man tittar på preventivmedel så tittar man på det som kallas för perfekt användning och typisk användning.
Mm.
Och i typisk användning så ingår användarfelet. Det vill säga, har du avsett att använda ett preventivmedel, då hamnar du liksom i den här typiska användningsanalysen. Och då är det så att det vanligaste problemet med kondomen, det är ju att den åker inte på. Och då kan man säga att det är ju direkt relaterat faktiskt till både mannen och kvinnans ålder. Hur duktig man är på att använda. Och det vanligaste problemet är att man upplever då inte att kondomen finns på plats när det väl är dags för ett samlag. Att liksom kondomen ligger i väskan och väskan är i hallen. Eller kondomen ligger i brallorna och brallorna ligger 10 meter bort på golvet. För att man har ju förflyttat sig från vardagsrummet där man tog av sig brallorna till sovrummet där man ska ha sex. Och så ska man avbryta alltihop och ska man gå ut och hämta kondomen. Och liksom sådär. Så att det finns väldigt många hinder för kondomanvändning.
Mm.
Så att kondomanvändning är ju absolut ett måste när man ska skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner. Men när det kommer just till att skydda sig mot graviditet så finns det ju andra betydligt bättre metoder som är liksom mer tillåtande att vara mänsklig. Jag återkommer till det hela tiden. Så att det är ju kondomens största problem. Det andra problemet är att man ligger kvar och gosar för länge under samlaget. Vilket innebär att penis slaknar efter samlaget. Och då när man ska ta av kondomen så får man ett spill. Och de är snabba de där små rackarna, vet du. Så de simmar om liksom upp direkt. Så att kondom är inte, om man vill liksom ligga kvar och köra någon slags afterglow liksom efter samlaget. Då är inte kondom rätt. Utan man måste liksom direkt efter att mannen har fått utlösning, då har man ju bara liksom någon enstaka minut eller två på sig att dra ut penis innan den slaknar. Så det är det vanligaste användarfelet nummer två. Så nummer ett, den åker inte på. Nummer två, den åker inte av i tid.
Nej. Och för det här läste jag, det var någon som hade listat upp liksom sju grejer att ha koll på. Vi behöver inte gå igenom alla, men det här med att man kan göra någon gravid då av att det är mörkt, det är dags och så tar man på den först åt fel håll och sen vänder på den.
Ja, just det.
Och att det kan göra att man blir gravid.
Ja, det räcker ju med väldigt få spermier. Och har man då liksom att det kommer lite spermier före då i liksom mannens sekret.
Ja.
Så rent teoretiskt, absolut. Men det är väl inte det största problemet. Nej.
Kanske inte det vanligaste.
Nej. Det är inte. Det är kanske bra att skylla på, men det vanligaste problemen är de jag sa.
Ja. Och en sista grej med kondomer då. Vad är egentligen grejen med bäst före-datum?
Nej, men det är ju att gummit i kondomen blir gammalt helt enkelt och skörare. Så att det är ju också ett vanligt användarbekymmer. Det vill säga att man använder en för gammal kondom och då är gummit för skört och då går kondomen sönder. Eller att man försöker öppna kondomförpackningen med någonting som är vasst. Så att det är också lite vanliga bekymmer så att säga. Men man ska komma ihåg att, alltså, att kondomen skyddar oftast oerhört bra ändå mot sexuellt överförbara sjukdomar. Även om det blir mindre vaj med själva användningen. Bara den åker på så ger den ett bra skydd. Men däremot skyddet mot graviditet, då är det viktigt med korrekt användning. Så att jag brukar ju förespråka att man ska ha en effektiv metod i botten. Eller inte bara jag, utan jag skulle säga hela världens gynekologer och sexualrådgivare och vad det nu är. Förespråkar att man ska ha en effektiv metod i botten för kvinnan framförallt, för det blir det. Och sedan ska man lägga till kondom vid ny partner. Okay. Och sen är det så att, som sagt, det här perfekta användningen, den kan man komma upp i om man till exempel är ett oerhört motiverat par. Där båda två är motiverade till kondomanvändning. Man har hittat en bra rutin för att få på den i tid och använda den. Liksom att båda två är verkligen med på det hela. Om man är motiverad att skydda sig mot graviditet. Man är motiverad att man ska använda kondom. Då fungerar den jättebra. Då är det kanske någonstans kanske 300 kvinnor per år som blir gravida. Men det är fortfarande där vi hamnar. Det är inte bättre än så.
Nej.
Även hos dem som är superduktiga.
Så det är liksom ändå inte 100%?
Absolut inte. Det finns bara en metod i princip som är 100% och det är PSA.
Ja, det är så.
Ja.
PSA, jag tror du skulle säga att det är att inte ha sex. Men det
är väldigt dåligt. Då har man inget behov.
Nej, precis. Men vadå? Så PSA är mer effektiv än hormonspiralen?
Absolut, och det är ju för att den hämmar ägglossningen. Och då 100% hämning av ägglossningen. Alltså.
Ja,
då blir det ingenting.
Så för den som absolut inte vill bli gravid?
Ja, då är p-staven det bästa.
Då är p-staven det bästa.
Det är ju det vi framförallt ska rekommendera och bör rekommendera efter till exempel ett utomkvedshavandeskap. Där man vill bevara fertiliteten för framtiden. Då är det p-staven som är det absolut mest effektiva sättet. Därför att du ingen risk för graviditet, ingen risk för utomkvedshavandeskap.
Vi ska strax avrunda. Vi ska gå igenom en sista. Och det är preventivmetoden som går under beteckningen Natural Cycles.
Ja. Jag deklarerar jäv där. Jag sitter ju i deras expertgrupp.
Mm. Är det sant? För Natural Cycles?
Ja,
för det är, du pratade här med att man hämmar ägglossningen. Natural Cycles, kan du kort bara berätta först vad Natural Cycles är för något?
Natural Cycles är liksom säkra perioder i en modern och attraktiv förpackning, skulle jag vilja säga. Mm. Det är ingenting annat. Och det går ut på att man, det är temperaturbaserat i första hand. Det går ut på att man mäter kvinnans temperatur varje morgon när hon precis har vaknat. Och sedan så pluppar man in den här temperaturen i en app på sin smartphone. Och appen är då i princip en matematisk formel som är lite självlärande. Så den lär sig kvinnans temperaturcykel.
Mm.
Och sedan är det då så att man vet att kvinnans temperatur ökar precis efter ägglossningen. 1 till 2 dagar efter ägglossningen så stiger kvinnans temperatur. Och det gör den med ungefär 0,2 till 0,3 grader Celsius.
Mm. Väldigt lite.
Ja, så att det är liksom inte så här att liksom, ja, idag känner jag att jag har haft ägglossning av 38,5. Så är det inte. Liksom, utan det är verkligen subtila temperaturförändringar. Och då med den här metoden så följer då en särskilt kalibrerad temperaturmätare, helt enkelt en termometer. Och sedan så kan man också då lägga till att använda ägglossningsstickor då som en extra del i det här då för att öka säkerheten i metoden, eller effektiviteten i metoden, säkerheten i att bedöma när man har ägglossning. Och sedan så kan man också då, så pluggar man in när man har mens, då vilka dagar man har mens. Och så räknar liksom den här lilla datorn eller matematiska formen, den räknar ut sannolikheten varje dag för att du kommer att ha ägglossning och måste använda preventivmedel. Så den hittar dagen när den tror att du kommer att ha ägglossning och så lägger den till en säkerhetsmarginal. Och de dagarna då som den säger att här finns det risk för graviditet, de markeras som röda. Och de dagarna som är liksom safe att köra utan kondom, de markeras som gröna. Och då har man visat att metoden är otroligt effektiv i att förutsäga när du troligen kommer att ha ägglossning, och den flaggar då de här röda dagarna. Problemet är att många i början av när man använder den här metoden så får man ofta 10 röda dagar per månad, alltså 1/3 av dagarna är röda. Och det här gillar ju inte kvinnor eller män. Och det som händer då det är att man chansar. Och då går det inget bra. Och det leder till att man får en typisk användningssäkerhet på den här appen på runt 9%. 9 av 100 kvinnor på ett år blir gravida då.
Det är ju en del.
Och sen ska man också komma ihåg då att när man tittar då på användargruppen för den här appen, då går tillverkaren ut och säger så här, men vi är lika effektiva som p-piller, för det finns då studier som visar att första års användningen med p-piller så blir 9% av kvinnor gravida. Det är bara det att användargruppen för Natural Cycles har en medelålder på 29 år. Och väldigt få är väldigt unga. Medan p-pilleranvändarna under första året, de är ju inte 29 år.
Nej.
De är typ 17, 18, 19. Ja. Och man vet att yngre har svårare med rutiner. Alltså det behöver man inte vara Einstein, det behöver man bara för att vara mamma för att veta att ungdomarna har svårare med rutiner. Så man är mer rolig när man är ung. Just den här roligheten, den leder också till att man har lite bristande konsekvensanalys, man har svårt med rutiner och följa rutiner och så. Så att man kan säga så att Natural Cycles med 29-åriga användare, de borde ligga bättre till liksom.
Just
så
det.
Kan man säga.
Men kan man säga då,
det är en svåranvänd metod.
Svåranvänd metod. Inte säkert i samma bemärkelse då, men det lät på det som att om man, att den här appen lär sig.
Man kommer aldrig att ha färre än 6 dagar som är röda. Och det är därför att spermier kan överleva i 6 dagar, punkt slut. Så är det med det. Så färre än 6 dagar kommer du aldrig att ha. Och deras liksom mest perfekta användare de har, som liksom har loggat varenda dag nu i flera år och har en temperatur som är super super jämn, och så ser man så här, whoop, där gick den upp, och så vet man exakt, det är supersnygga kurvor. Hon har också 6 dagar.
Okay.
Ja. Så att liksom 6 dagar per månad kommer att bli kondom eller avhållsamhet som gäller. Och frågan är, kan du acceptera det? Och då måste du dessutom vara duktig. Är du inte det, då kommer det att bli fler röda dagar. Och då är frågan, kan du acceptera det? Du ska inte chansa med den här metoden. Det blir inte bra.
Nej.
Nej.
Bra utförligt svar. Vi ska avsluta. Det låter ju, nu har vi suttit och pratat här en stund och du är ju, ja, bland dem, utan att du kanske ska gå in på dig själv, för det ska man inte göra i Sverige, men bland de duktigaste som vi känner vad gäller preventivmedel och sitter ibland i tv-soffan och svarar på frågor. Du förespråkar preventivmetoder, men det finns ju många som är skeptiska fortfarande, och vissa som kommer lyssna på det här som är skeptiska till preventivmedel. Har du något, jag vet inte om man ska säga tips, men har du någonting du vill skicka med dem? Finns det någonstans man kan läsa mer för att mer bli övertygad om att det kanske inte är så tokigt som vissa får att verka?
Alltså, jag skulle vilja säga så här, att jag förespråkar att kvinnor ska ha tagit ställning till vad de gör om de blir gravida. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Vad gör du om du blir gravid? Ska du behålla graviditeten eller ska du göra abort? Om svaret är att du ska göra abort, hur ser du på det? Ta ställning till det innan. Och är det så att du bara, nej, men jag vill inte använda några preventivmedel. Om jag blir gravid, då gör jag abort. Och det är okej för mig. Ja, då är det okej för mig med faktiskt. Det är verkligen det. Men det jag upplever det är att kvinnor tar inte ställning. Utan det blir helt plötsligt så bara står de och tittar på det där plusset. Och det kommer liksom som en blixt från klar himmel att shit, jag är gravid. Vad gör jag nu? Och det innebär att hela den här oönskade graviditeten blir liksom ett trauma för kvinnan i sig själv, därför att hon tvingas till ställning till någonting som hon inte vill tänka på egentligen. Så att min uppfattning är att de flesta kvinnor önskar att undvika en oönskad graviditet och en abort. Man tycker inte att det är så himla kul. Och då är vårt jobb att hjälpa den kvinnan att hitta ett preventivmedel som passar henne. Och det görs lämpligen med bra rådgivning. Hur mycket värt för dig är det att undvika en abort och en oönskad graviditet? Har du några hälsoproblem som jag kan hjälpa dig med? Har du mensvärk? Har du mycket blödning? Har du PMS? Vad kan jag göra för att det här ska bli liksom för att ditt liv ska bli ännu bättre med preventivmedel? Så att jag förespråkar inte den ena eller andra metoden. Jag kan till och med ibland sitta och säga att jag tycker att liksom, det som är kvar för dig, det är liksom natural cycles. Och då lägger jag ner otroligt mycket tid på att förklara hur det fungerar och vad som är viktigt och hjälpa till att strukturera upp och få de här rutinerna för att det ska fungera. Så att jag arbetar med hela arsenalen preventivmedel, skulle jag vilja säga, och försöker att ge goda råd till varje kvinna utifrån hennes förutsättningar och utifrån hennes inställning till en oönskad graviditet och en abort eller att behålla ett barn som man kanske inte hade tänkt sig. Så att det tycker jag är det viktigaste. Och jag tycker ofta att när man har ställt de här frågorna kring vad gör du om du blir gravid, hur ser du på en abort, hur ser du på att behålla en graviditet, så utkristalliserar sig ofta ganska snabbt vad kvinnan har för typ av behov av preventivmetod. Ja. Och sen kommer finliret mera. Men är det en effektiv metod, är det en icke-effektiv metod? Man börjar där och sen så kommer finliret. Och det kommer utifrån vad man har för andra behov. Ofta positiva hälsoeffekter. Så att jag skulle inte liksom, sen kan man säga att vissa preventivmetoder passar ju oftare många kvinnor. Och då blir det ju på något sätt där man börjar, så att säga. Att man ska ju börja med de metoderna, tycker jag, som är mest effektiva och som har störst chans att göra kvinnor nöjd. Och då hamnar man ju ofta på de här långverkande metoderna då, som spiral och p-stav, eftersom vi vet att de metoderna är effektivast och att flest kvinnor som använder dem är nöjda. Och sen så arbetar man sig liksom nerifrån. Men ibland så slutar det inte alls med en sån metod. Därför att kvinnan till exempel kanske har svår akne. Och då ska hon ju ha en kombinerad metod. Eller att hon har mycket PMS. Och då ska hon ju ha en annan typ av metod. Eller ja, alltså det jobba med hela arsenalen. Och individuell rådgivning utifrån kvinnans behov. Det är det viktiga.
Vilken dunderavslutning. Stort tack Helena Kopp-Kallner för din tid, och hoppas att lyssnarna har fått en lite bättre, eller förhoppningsvis mycket bättre, uppfattning och bredd på hur man kan tänka kring olika preventivmetoder. Tack för din tid.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på podden Sjuka Fakta. Det här var det fjärde avsnittet om preventivmedel med Helena Kopp-Kallner. Detta samtal spelades in i ett personalrum på Danderyds sjukhus, så jag hoppas att ni har lite överseende med ljudet. Varje tisdag framöver, hela sommaren, så kommer ett nytt avsnitt att släppas. Extra material hittar du på Instagram under namnet Sjuka Fakta Podcast. Följ oss gärna där. Och ett extra stort tack för alla lovord och feedback på podden hittills. Det är fantastiskt roligt att den uppskattats så mycket och så fort. Är du en av dem som uppskattar podden, så skulle jag bli väldigt glad om du betygsätter den och sprider den vidare. Har du tankar och funderingar på nya ämnen eller gäster, så är du välkommen att höra av dig till kontakt@sjukafakta.se. Det var allt för den här veckan, tror jag. Så hoppas jag att vi ses nästa tisdag, och annars att vi hörs snart igen. Må gott, ta hand om dig och tro inte på allt du hör.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.